God förmiddag alla vänner och alla ni andra också om det skulle vara några ovänner. Jag ber om ursäkt om jag halkrar mig lite ibland eller småhostar. Det är såna här sviter efter den där pandemin, vet ni. Så att ni får leva med det. Idag så ska vi fortsätta att tala om vem är Gud. Och vi ska tala idag den här förmiddagen om en Gud som tänker med hjärtat. Eller som inte bara tänker med hjärtat utan också talar utifrån sitt hjärta. Den kristna kyrkan är ju fylld av det man kallar helgon på olika sätt. Frikyrklig tradition är ju inte att vi tillber helgon. Men ibland så talar vi om vissa människor som om de vore helgon. Eller hur? Och vi tänker ju dem vanligtvis som föredömen. Värt att efterfölja, reflektera över deras liv, se vad de har betytt och se vad de kan betyda för oss. Några av de här jag har tänkt på, en som i katolsk tradition är en formellt helgon, Moder Teresa eller Denis Mukwege. Båda är ju faktiskt Nobelpristagare vid olika perioder av sitt liv. Det här är människor som på ett alldeles unikt sätt kan man säga gestaltar det vi ska tala om idag. Människor som tänker med hjärtat. Vi ska se en kort, väldigt kort sekvens ifrån Mukwege, Denis Mukwege som var Nobelpristagare 2018. Han talade i EU-parlamentet bland annat i anslutning till det. Och vi ska se en jättekort sekvens ifrån hans tal. Tack Campus. Vad är det som Denis Mukwege har som många andra saknar i hans situation? Varför är det möjligt att vara kirurg, predikant, församlingsledare och Nobelpristagare samtidigt som man tar ofantliga risker för sitt eget liv? Utan att bli cynisk, arrogant och i ständigt opposition. Jo, därför att Denis Mukwege har ett hjärta berört av den Gud som är barmhärtig. Även Denis Mukwege tänker med hjärtat. David Axelsson, våran pastor och föreståndare, visade på ett förträffligt sätt förra söndagen att Gud har uppenbarat sig på en rad olika sätt. Och han refererade till Hebreerbrevets författare och läste inledningen av Hebreerbrevets första kapitel. Många gånger och på många sätt talar Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom sin son som han har insatt till att ärva allting. Liksom han också har skapat världen genom honom. Och han talade om en Gud som över allt annat visar sig i Jesus Kristus. Och det är ju så grundläggande och så centralt för oss i, utifrån ett bibliskt kristet tänkande. Men trots det så är det ibland lite frestande att tänka tanken att ja, men Gud uppenbarar sig eller visar sig på ett visst sätt i Gamla testamentet och på inte ett kompletterande eller ett utvecklat sätt i Nya testamentet om vi tänker så, utan på ett annat sätt i Nya testamentet. Så har en del författare och kanske även teologer hävdat genom historien, och på det sättet kopplar vi bort vissa delar och betonar andra delar. Jag tänkte vi skulle göra en liten gallup idag. Ska vi testa ifall tekniken är med oss. Hampus ska lägga upp en mentitest eller mentimetertest. Och nu ska du få ta fram din telefon. Så ska vi se om vi kan få det här att fungera. Om du tar fram din smartphone, du behöver givetvis inte göra det här om du inte har lust. Lämna det då. Men alla som vill vara med. Då tar du fram din telefon och så i sökmotorn så skriver du in mentimeter.com. Det står längst där uppe www.menti. Nej, förlåt, inte mentimeter utan menti.com. menti.com. Och då när du har gjort det och trycker fram den sidan, då ska du få upp en fråga om en kod. Tyvärr är det här på engelska. Kommer det upp en fråga om en kod? Bra. Då skriver du in den här koden. 7835 7835 8601 7835 8601. Kommer det då upp en fråga som är ställd på väggen där du kan skriva tre stycken ord. Okej? Okay? Det funkar. Vad bra. Då skriver du de tre ord du spontant tänker på och associerar till när det gäller Gud i Gamla testamentet. När du tänker på Gamla testamentet, vilka ord dyker upp för dig? Du har tre alternativ. Du får skriva samma ord hur många gånger du vill, eller tre gånger. Och du kan räkna med att det här är anonymt. Ditt namn kommer inte upp på skärmen. Vi kommer inte att spåra vilket telefonnummer som skrev vad. Koden en gång till. 7835 8601. 7835 8601. Och så titta inte för mycket på vad andra skriver nu, utan skriv dina egna ord. Skriv och så trycker du på submit. Alltså skicka iväg det. Får se vad som händer. Vi väntar en liten stund till. Ingen stress. Det blir ett litet ordmoln här. Utifrån vad ni skriver. Och ju fler som skriver samma ord, ju större blir ordet i ordmolnet. Vi väntar ett litet ögonblick till. Det tickar in fortfarande. Nu verkar det som att det har... Ja, det kommer lite till. Missa inte att trycka på submit när du har skrivit dina tre ord. Okej. Okay. Vi kommenterar inte det nu, utan nu går vi på nästa bild, Hampus. Och när Hampus trycker nästa bild, då ska det komma upp en ny möjlighet för dig att skriva tre ord. Stämmer det? Ja, vad bra. Så då skriver du tre ord där du naturligt associerar till Gud i Nya testamentet. Vilka tre ord dyker spontant upp för dig när det gäller Gud som visar sig i Nya testamentet? (Hör) Det är ingen stress. Du skriver dina tre ord. Du trycker på knappen submit. Verkar som att det snart har stillat sig där på skärmen, eller? Lite grann till. Då kan vi gå tillbaka till den första bilden, Hampus. Så. Där ser vi att flera av er har skrivit skapare, helig, allsmäktig och mäktig. Det är de, ja, stor också. Det är de fem största. Där finns rättvisa, väldig och sen massa andra bra reflektioner kring hur vi tänker oss Gud i Gamla testamentet. Och så går vi över på NT. Där står ju Jesus i centrum. Bra predikan av David, det fäste. Barmhärtig, förlåtande, kärlek, där finns nåd, kärleksfull, men också helig, fader, mäktig. Men ni ser att vi associerar, om vi skulle växla mellan de här bilderna nu, så associerar vi lite olika. Skulle vi nu gå ett steg till och fråga oss, hur tänker vi Gud som uppenbarar sig genom anden? Så kanske vi skulle få ytterligare vissa andra betoningar. Det här säger ju inte att vi har två skilda Guds uppenbarelser. Utan det här säger ju egentligen bara att vi uppfattar Gud på lite olika sätt i lite olika läsning och beskrivning av honom. Och det måste inte vara fel. Men det finns å andra sidan inte, som jag förstår min bibel, en motsättning mellan en helig Gud och en barmhärtig Gud. Men det är en predikoserie i sig. Vi kan gå tillbaka till bildspelet, Hampus. Jag har valt att under några minuter fokusera först några gammaltestamentliga personligheter för att visa att den barmhärtige guden, inte är en gud som uppenbarar sig bara på det sättet i tyvärr så är det så starkt ljus på så att det är lite svårt att uppfatta det. Men jag vill visa på att den barmhärtige guden inte bara är en gud som uppenbarar sig genom någon eller några väldigt välkända berättelser i Nya testamentet. Utan det är samma gud som uppenbarar sig tidigt beskriven i Gamla testamentet. När Mose för andra gången blir uppmanad av Gud. Alltså det är så här att historien är ju den att Mose blir uppmanad att rista de här 10 stentavlorna. Och folket under tiden de får vänta på Mose vänder sig bort ifrån honom och gör guldkalven. Det här är ju så att säga lite söndagsskolberättelse nästan, va? Och Mose blir så förtvivlad och förgrymmad på folket så han krossar stentavlorna. En rasande Mose skulle man säga. En tid därefter så blir Mose uppmanad att en gång till så att säga, skapa stentavlor, rista in på stentavlorna de här 10 budorden som Gud ger. Vi ska läsa ett stycke ifrån, det där går knappt att läsa, men jag läser här ifrån min bibel. följande i andra Mosebok 34. Herren sa till Mose, hugg ut två stentavlor likadana som de förra. På dem ska jag skriva samma ord som stod på de första tavlorna. Det som du slog sönder. Imorgon bitti ska du vara beredd. Då ska du gå upp på Sinai och vänta på mig där på bergstoppen. Ingen ska följa dig dit upp och ingen ska visa sig på berget. Och varken får eller kor ska beta i närheten av det. Mose högg ut två stentavlor, likadana som de första. Tidigt nästa morgon gick han upp på Sinaiberget så som Herren hade befallt. Och han tog med sig båda stentavlorna. Då steg Herren ner i ett moln. Mose ställde sig nära honom och åkallade Herren. Och Herren gick förbi honom och ropade, Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud. Sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden. Han förlåter synder och skulder och brist. Men lämnar inte den skyldige ostraffad utan låter straffet från fädernas skuld drabba barn och barnbarn in till tredje och fjärde led. Mose föll genast på knä. Böjde sig till jorden och tillbad. Så gå mitt ibland oss, fast detta är ett styvnackat folk. Och förlåt vår skuld och vår synd och gör oss till din egendom. Mose ber om att Herren ska ta till sig folket igen i sin barmhärtighet. När Mose senare instruerar om det som ligger framför, han förmanar och förbereder Josua som ska bli den ledare som ska följa efter honom, så appellerar Mose fullt ut till Guds barmhärtighet. I femte Mosebok, det fjärde kapitlet, så kan man läsa ifrån vers 30. När Mose talar till Josua. När du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar. Då ska du vända tillbaka till Herren din Gud och lyssna till honom. Ty Herren din Gud är en barmhärtig Gud. Och han ska inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med dina fäder. Alltså, Josua blir instruerad av Mose att fortsätta att leda folket. Och hela instruktionen bygger på att Mose motiverar Josua utifrån att Gud är barmhärtig. I andra Mosebok, kapitel 2 och 3, i anslutning till Mose födelse, göms Mose för att inte bli dödad av farao. Jag kan se såna här flanellografbilder framför mig när jag tänker på de här berättelserna. Flanellograf, det vet väl en del av er inte ens vad det är. Nej. Det är bilder med lite någon baksida som fäster på någon duk så där och så liksom. Höll söndagsskollärarna på. I alla fall så Mose göms undan därför att farao var ute efter hebreerna, alltså hans folkslag som höll på att ta över landet. Och Mose göms och på lite olika vägar så kommer han sen att adopteras in i faraos hus. När han sen vid vuxen ålder en dag ser hur hans eget folk får lida och slita ont och ser hur egyptier nästintill så att säga tar död på de här hebreerna, så rinner det över för Mose och han slår ihjäl en egyptier. Dagen efter så visade det sig tydligt att det var folk som hade sett hans illdåd. Och han blir fruktansvärt rädd och flyr. Och är borta ifrån Egypten i 40 år. En lång tid. Efter de här 40 åren, när Mose har etablerat ett liv i en helt annan miljö och är herde, så en dag så kommer Gud uppenbara sig för honom igen. Och då är det en man som har genomlevt mycket av tålamod, tränats i saktmod ute i öknen. Och när Gud visar sig för Mose igen, så finns det formuleringar beskrivet i tredje Mosebok som visar tydligt att Gud kände för sitt folk och att Gud motiveras i sina handlingar till befrielse utifrån sin barmhärtighet. Jag har hört klagoropen, jag har sett lidandet och jag känner för mitt folk som jag har lovat att följa genom hela historien. Och jag vill därför handla också genom dig, Mose. Gud visar först stor barmhärtighet mot folket, men han visar också stor barmhärtighet mot Mose, killen som det rann över för. Och Paulus skriver om det här i Romarbrevet och motiverar slutligt att Guds handlande beror på hans barmhärtighet. En annan personlighet som upplever stor barmhärtighet, det är psalmförfattaren David. Han skriver det finns en stor grupp av psalmer som beskriver hur David själv och folket har mött Guds barmhärtighet. I psalm 86 så kan man läsa ifrån vers 6. Herre, lyssna till min bön. Hör mig när jag ber. I nödens stund ropar jag till dig och du svarar mig. Herre, bland gudarna är ingen som du. Inga gärningar är som dina. Alla de folk du har skapat ska komma och tillbe inför dig, Herre. Och det ska ära ditt namn. Ty du är stor, du gör under, du är ensam Gud. Visa mig, Herre, din väg så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat värda ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta och alltid ära ditt namn. Ty din godhet mot mig är stor. Du räddar mig ur dödsrikets djup, Gud. De övermodiga angriper mig och en skara våldsmän står efter mitt liv. De räknar inte med dig. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud. Sen till vred och rik på kärlek och trofasthet. Vänd dig till mig. Var barmhärtig Gud. Din tjänares kraft. Rädda din tjänarinnas son. Gud uppenbarar sig för David vid ett flertal tillfällen som en barmhärtig Gud. Och psalm 145 beskriver det här i väldigt tydliga formuleringar. En David som genomlever ett liv som vallpojke och som nästan i all hemlighet blir smord till den kommande kungen. En David som är utsatt av en grotesk ledare. En grym maktfullkomlig och nästintill galen Saul som vid flera tillfällen försöker döda honom. Och senare i livet får han vara med om ett liknande scenario i relation till Absalom som åtrår hans makt. Och han jagar också honom för att försöka döda David. David reagerar i alla de här lägena med storsinthet. Och avstår för att likvidera både Saul och Absalom. Men mitt i livet, mitt i hans ledarskap, när makten och privilegierna fångat hans eget hjärta, så begår David äktenskapsbrott och skickar Urja i döden. Davids svaghet med hur makten korrumperat honom visar sig väldigt tydligt. Men det finns också en dimension av omvändelse och sorg i Davids liv och ledarskap. David vet vad det är att omvända sig och komma tillbaka till Herren. När Herren talar om David som en man efter mitt hjärta, så beror det på att han hade lärt sig att också tänka med hjärtat och omvända sig och möta en barmhärtig Gud mitt i sin egen svaghet och bedrövelse. Möte med Guds barmhärtighet skapar barmhärtighet. I Matteus 18 så berättas det om, beskrivs en obarmhärtig tjänare som själv hade stora, extremt stora skulder och begär att få dem efterskänkta. Och han får det. Obetalbara skulder. Och när han går därifrån det här tillfället, så möter han en person som var skyldig honom ett väldigt litet belopp jämförelsevis. Och han är inte beredd att själv efterskänka detta. Och berättelsen är väldigt tydlig. Tveklöst. Det finns ju liknelser i Bibeln som inte är så lätta att tolka. Men den här berättelsen är kristallklar. Du som har mött så mycket barmhärtighet, du kan inte själv visa obarmhärtighet emot din omgivning. Det finns en text i Lukas 6 som också refereras på ett liknande sätt i Bergspredikan. Som handlar om, det är en otroligt radikal nytestamentlig text, som handlar om att älska våra fiender. Att till och med komma de som kanske har ovänskap med dig till mötes. Varför då? Jo, därför att vi själva har mött barmhärtighet. Då är vi också kallade att ge barmhärtighet. Även till människor, män och kvinnor, unga och äldre, som kanske inte är värda barmhärtighet, säger Nya Testamentet. Och Bergspredikan talar vidare om att saliga är de, vadå, barmhärtiga. De ska, vadå, vederfaras eller få själva ta emot barmhärtighet. Det verkar som att Nya Testamentet också är ganska tydlig, eller väldigt tydlig med att det finns någon form av lag om sådd och skörd. Den som visar barmhärtighet, den som lever i barmhärtighet, kan själv räkna med att också få ta emot denna förunderliga gåva ifrån Gud. Paulus skriver till församlingen i Rom och utmanar församlingsfolket att överlåta sig själva till en sann gudstjänst. Det är ju en välkänd text i Romarbrevet 12. Där det står ifrån vers 1. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Alltså, vår andliga gudstjänst motiveras av Guds barmhärtighet. Inte minst behöver vi uppleva barmhärtighet, inte bara i våra hjärtan mot omgivningen. Vi behöver också uppleva barmhärtighet mot oss själva. Jag tror att det finns en lag om sådd och skörd. Så den som ger och lever i barmhärtighet på det sättet kan räkna med att få ta emot barmhärtighet. Men vi lever väldigt mycket i en obarmhärtig tid på något sätt. Jag vet inte om ni kommer att hålla med mig om min analys, men Men den tid vi lever i är ganska tuff och utmanande för väldigt många människor. Och ibland framstår vår samtid som obarmhärtig. Vi har ju återkommande under OS, för oss som intresseras av idrott, att elitidrottare hänvisar till krav och förväntningar som finns på resultat. Och det är ganska naturligt. Men de flesta säger att de har större krav på sig själva än de krav och förväntningar som de uppfattar att omgivningen har på dem. Och det här är ganska signifikant. Och frågan är om inte detta också präglar vår samtid. Vi ställer ofta orimliga krav på oss själva och skapar orimliga förväntningar att leva upp till. Och vår samtid pushar oss åt det här hållet. Av det skälet så vill jag avsluta min predikan lyfta tre perspektiv där vi behöver få uppleva nåden av barmhärtighet över våra egna liv också. Och det första är att vi är en kravfylld tillvaro med krav på maximala prestationer behöver barmhärtighet mot vår ibland oförmåga att prestera. Det är ju inte så att vi lyckas alltid väl. Det är ju inte så att vi alltid orkar prestera. Det är ju inte så att vi alltid har maximalt med kraft för att lyckas med våra förutsatser. Vi lever på något vis i ett liv som på ett eller annat sätt begränsar oss. Livet, och somliga av oss har mer begränsningar än andra. Vissa beskriver det även som ett handikapp. Vår tid är så starkt präglad av prestationshysteri att det här blir ett problem. Vi som dessutom har någon form av naturligt prestationskrav i oss behöver träna oss i barmhärtighet, inte minst mot oss själva. Allt för många, inte minst unga människor och inte minst unga tjejer, faller i sina och andras prestationskrav väldigt tidigt i livet. Sociala medier som inte bara följer oss under dagen, fortsätter och förföljer oss under kvällar och nätter. En barmhärtig Gud vill möta dig och mig och genomsyra oss med barmhärtighet, inte minst mot oss själva. I en tid av brist på tålamod med svaghet och begränsningar så behövs barmhärtighet. Svaghet har ingen stor plats i vårt samhälle. Långtidssjukskrivning är ett ord som knappast längre får förekomma i vår vokabulär. När orken tar slut så vet vi inte alltid riktigt vart vi ska vända oss. Jag har tidigare i församlingen berättat om min tid av svår utmattning. Och att inse att utmattning och svaghet kan bli så stor att det leder till sjukdom, det är svårt. Så kan det vara med åldrandet. Avklädningsprocessen vid hög ålder, det är ingen lätt sak. Vi behöver bli barmhärtiga mot oss själva även i det avseendet. En viktig faktor är att börja se med barmhärtighet på sitt eget liv, dina fysiska och ibland mentala, psykiska begränsningar. Barmhärtighet är en hälsokälla mot utmattningar i vår tid. Det tredje. I en tid av stark narcissism och självbespegling behövs barmhärtighet. Både med våra egna osunda gudsbilder och andras. Den självupptagenhet som vår samtid präglas av och övertro på vår förmåga bottnar i myten och bilden av Narcissus. Den vackra ynglingen som blev förälskad i sin egen spegelbild när han tittade in i den. När han såg den för första gången i en källa. I självbespeglingens tid skapar vi lätt våra egna bilder av Gud. Och ber och begär att han ska fungera rationellt enligt vårt sätt att tänka. Men Bibelns Gud är inte en människa. Bibelns Gud är inte en spegelbild av oss. Vi är en spegelbild av Gud. Det finns något skapat i oss som längtar efter skapelsens Gud. Släpp självbespeglingens förbannelse och självupptagenhet. Och låt skapelsens Herre, vår Gud, fånga ditt intresse till fullo. Gud är en barmhärtig Gud. Han ser oss ständigt i både vår framgång och i vår begränsning. När vi känner oss starka och modiga, men också när vi är svaga, utsatta och begränsade. Gud är en barmhärtig Gud. Bibelns Gud är värd att efterfölja, möta och leva tillsammans med. Ett möte med vår barmhärtige skapare ger oss en sund syn på både oss själva och på den tillvaro i vilken vi lever. Idag finns det möjlighet att igen och igen möta en barmhärtig, omfamnande och inbjudande Fader. Gud välsigne dig. Vi ber tillsammans.